Podplay.
Hej och välkomna till podden Alla våra ligg.
Succépodden ändå, eller?
Succépodden.
Jag tycker vi kan ta tillbaka det. Det var ju så Anna och Amanda började sina poddar med välkommen till succépodden Alla våra ligg. Och jag känner ändå att jag har självförtroende nog att våga kalla det för succépodden igen.
Mm.
Faktiskt.
Vet du, jag är helt med dig där.
Succépodden 2.0.
Ja.
Ja, otroligt.
Otroligt.
Hur är läget?
Du, det är bra med mig faktiskt. Riktigt bra. Hur är det med dig?
Det är bra.
Ja, men jag känner, jag har ett litet nytt go.
Mm.
Jag har känt känslor jag inte har känt på länge.
Jag har noterat att du har ett go.
Vad kul.
Det är någonting med Matilda just nu.
Ja, men det, ja, det finns ju en jävla tävlingsinstinkt i mig.
Mm.
Och ibland så bara känner jag så här, alltså generellt i livet, att jag bara så här, vill lära mig grejer, vill vara mer på, bara wow.
Mm.
Och jag är i ett sånt stadie nu, det brukar gå upp och ner i mitt liv. Mm. Och nu är en sån period igen.
Man brukar prata om utvecklingsfaser hos barn, men jag tycker att de hänger med.
Nej, men alltså man du, har ju... Jag fick ändå visa legitimation på tåget idag.
Ja, ja. Det fick du göra. Det var ju för att de tänkte, gud, det här är en kvinna som kan sin skit. Hur kan hon gå som ungdom?
Det, var... det värsta är att jag tycker att de har kombinerat barn / ungdom.
Ja, det
och hon
fint.
Vart, ja, ja.
Hon vart förvirrad.
Ja, hon vart förvirrad.
Men jag tror att det var kostymen som gjorde att du såg liksom inte ut som en ungdom. Du ser ut som en buzz bitch. Det var det som var grejen.
Let's hope.
Men idag är det jag som håller i veckans spaning.
Ja.
Och igår så satt ju vi på varsitt håll och kollade på SVTs Naturens vilda sex.
Ja.
För att vad ska vi annars göra?
Ja, men jag menar det.
Det kan inte finnas något som heter Naturens vilda sex och vi inte kollar på det. Så det har vi absolut gjort. Men någonting som jag tyckte var väldigt intressant där, det var liksom hur vissa djur faktiskt använder sig av sex på många olika sätt och inte bara för, alltså om du tänker det här kåthetsbegäret som ofta brukar vara en faktor.
Mm.
Antingen så brukar man ju prata om sex som fortplantning eller brukar man prata om sex som njutning.
Mm.
Men du ska få liksom träffa bonoboapan.
Okej.
Okay. Bonobon använder också sex för att skaffa vänner, för att tigga mat, för att lugna varandra och för att lösa konflikter.
Är inte det intressant?
Jag tycker att det är otroligt.
Let's fuck it out.
Nej, men alltså, snälla.
Det är gräl. Men låt oss knulla oss igenom det här och ses på andra sidan.
Ja, men jag tänker att det, jag tror inte att det är en dum idé.
Nej.
Jag tror inte att det är en dum idé alls.
Där är det ju också, bonobon är väldigt intressant på det här sättet att de diskriminerar inte när det kommer till att ligga. Alltså här liggs det med alla.
Mm.
Det finns ingenting som är heterosexuellt. Det finns inte pansexualitet, eller så är det verkligen där de är bara. Alltså de ligger med familj. De ligger med äldre, de ligger med yngre, de ligger ta med fan hela tiden.
Mm.
Men någonting som var intressant är att de har ju också en förmåga att säga nej, jag vill inte.
Mm.
Det såg vi, det var en väldigt obehaglig scen där det var liksom en gammal apa som ville slita med sig ett barn.
Ja.
Det ville ju inte det här barnet. Så jag vill också understryka bonobo-barnet.
Ja, ja. Bonobo-apan. Alltså, vi snackar inte människobarn. Alltså.
Nej.
Det är väldigt viktigt att förtydliga.
Precis, och bonobo-apan går ju och liksom ska bli tröstad av sin mamma.
Ja.
Och blir ju tröstad med sex.
Ja.
Det är väldigt intressant. Och jag tänker, vi behöver absolut inte adoptera hela det här incestiga inslaget i bonobon. Men jag tycker fortfarande att vi kanske ska omfamna sex som, vad ska man säga, lindring, smärtlindring, ångestdämpande. Alltså på andra sätt än just bara för att jag är kåt.
Mm.
Liksom. För att det som händer i kroppen är ju hela det här endorfinpåslaget, melatoninen går in, alltså det är så mycket.
Det känns som att de är väldigt glada. Jag brukar känna mig väldigt glad efter sex.
Mm.
Att just det här, ja, men, fatta och bara lösa, om man har liksom gnabbat lite.
Mm.
Att liksom istället för att dra ut på det och vara sura på varandra väldigt länge, så nej, men vi kör lite njutning här.
Mm. Är angry fuck någonting som du har ägnat dig åt?
Nej, jag har inte det. Däremot så vet jag ju att det finns väldigt många som gör det, och jag tänker att Det kanske man ska testa, jag vet inte.
Jag kan bara inte se hur jag skulle... Alltså, när man kollar på filmer, då är det ju sådär att man mitt i stridens hetta bara så hoppar upp på sin man och liksom knullar av det.
Ja, du menar att du inte gjort det?
Nej,
det har varit rålagt. Du bara, men kom nu bara, nu kör vi.
Jag har också framförallt svårt att se att någon skulle bli tänd på mig när jag är arg.
Men vet du, jag tror att det är det största problemet jag har.
Ja.
Att jag har svårt att se att Kalle bara skulle känna att det är sexigt när jag står och bara gapskriker typ om jag är lack på någonting.
Gör du det?
Det kan hända. Mm. Det är inte ofta. Mm. Det är jävligt, men det är jävligt sällan jag blir arg generellt, det vet ju du.
Mm.
Men, ja. Men alltså, blir jag arg så blir jag arg.
Ja, men då gapar du.
Alltså, jag kan ju... Jag vill gärna lösa saker väldigt snabbt.
Mm.
Och sen om någon höjer rösten åt mig så är inte jag den som... Jag är inte så lugn då, tror jag inte, tyvärr. Mm.
Jag blir tyvärr, verkligen tyvärr, det är en vad ska man säga, en vidrig sak med mig. Det är att jag väldigt lätt går in i det här debattläget när jag blir arg.
Ja.
Och det är inte så sexigt. Alltså, det, alltså, en lackbässervissel liksom. Nej, det är inte.
Han bara, åh fy fan, jag blir alltid så kåt när du är så här bässervissrig.
Ja, jag blir så kåt när du ska berätta precis allt som är fel med mig. Låt oss knulla. Nej, det kommer inte ske. Men jag har faktiskt varit väldigt fascinerad av de här... stridens hetta liggen.
Mm.
Men däremot så skulle jag nog kunna tänka mig att kanske ha sex om jag är ledsen.
Aha.
Alltså inte, ja, men jag ser just för att man mår bra utav det. Man liksom kan landa det. Men så tänker jag också så här, måste man vara glad för att man ska liksom ha sex? Kan inte det också vara liksom att man vänder på det, att man har sex för att man ska bli glad?
Mm.
Eller kanske mer harmonisk.
Ja, men ja, lugn och liksom, jo, men det blir ju ändå, det utsöndrar ju endorfin, eller är endorfiner?
Ja, ja. Bland annat.
Ja. Ja, och jag tänker att det borde ha en väldigt positiv påverkan.
Mm. Så jag tycker ändå att vi ska lära oss lite ifrån Bonobo.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Alltså vi kanske ska pröva det. Jag funderar på riktigt på att pröva att sådär, ja, men ligga lite. När Petter bara såhär, åh gud vad dåligt det gick idag när jag lämnade in den här uppgiften. Jag bara, kom
fast
baby.
Fast det där tror jag är succé.
Kom baby.
Jag tror att det är succé. Alltså, finns det någon gång jag har så jävla mycket sex, det är när jag hatar allt. Mm. När jag känner att allt har gått emot mig.
Då knullar det mycket.
Ja.
Ja. Jag har perioder när jag verkligen alltså, onanerar och jag vet inte om det är för mycket eller om det är liksom sunt.
Och då tröstar du med lite sex för att såhär, fan, är det verkligen sunt?
Nej, men jag menar, man kanske ska sluta liksom, hålla sig för sig själv och liksom, såhär, sorgonanera. Man kanske ska liksom bjuda in liksom, och någon som kan delta i sorg.
Alltså jag vet inte om jag har testat sorg och onanera, men jag kan säga
i annan
att
bemärkning.
Det är fan nästa grej jag testar alltså.
Vadå, sorg och onanera?
Ja.
Kan inte du på riktigt, om du vadå, gör du inte det?
Sorg och onanera.
Nej, men det heter väl inte så.
Nej, men alltså, grejen är...
Onanera bort dina problem.
Nej, men jo, det har man väl gjort, men inte om jag är ledsen. Alltså, men jag tror att jag är så jävla, du vet, jag behöver ju närhet. Alltså, jag är en sån person som är så närhetskåt. Mm. Alltså. Så jag behöver ju verkligen, jag vill ju inte vara själv om jag är ledsen.
Men liksom. Ja, då kan ju du gå absolut på sorgliga istället.
Ja,
jag.
Men det är ju det jag gör. Ah. Det är ju det jag säger.
Vet du vad jag tror är en bra position för just sorgligget? Skeden.
Det är väl klart, då får man ju den här närheten.
Du är
liksom
så omhuldad och det är så härligt.
Ja.
Någon som kan viska så här.
Och sen droppar inte
bra.
Tårarna på part.
Precis, de behöver inte se det. Nej, men liksom allt kommer att bli bra.
Ja.
Gud, nu låter det som att jag har sex med typ så här Jonas Sjöstedt. Vi pratar ju ofta om sex som djuriska lustar och djuriska behov. Och djur har alltid använts som metaforer, antingen positiva eller negativa, kopplat till mänskliga beteenden. Jag tänker till exempel på död fisk i sängen, hingst eller tiger, är ju benämningar som vi har använt oss av, på gott och ont kanske. Men vad är då lämpligare än att snacka om en djur, sexliv och relationer kontra människans? Och till det så har vi en alldeles ypperlig gäst, nämligen Jonas Wahlström. Och Jonas är ju ägare av Skansen Akvariet. Han har också författat boken En resa i Sveriges djurparker med Jonas. Och välkommen!
Tackar.
Välkommen Jonas!
Tack så mycket!
Hej!
Vet du, jag måste bara börja berätta om imorgon. Jag har ju sett dig en del, men jag hade inte en tanke på att du kanske kunde ha med dig något djur idag. Och det är ju så, du nämnde tidigare när vi pratade nu att du hade tagit med ett djur innan och att en person hade en väldigt fobi för ormar.
Ja, det stämmer rätt.
Och jag lider ju av en brutal spindelfobi.
Jaså, minsann.
Den är helt galen.
Vad innebär det då?
Nej, men det är ett sjukligt beteende, för att jag blir inte ens den här härjiga personen som skriker, utan jag fastnar, jag fryser i en pose och så rinner det någon så här liten fjollig tår.
Men det är ett bra sätt att få tyst på dig med andra ord.
Det är ett väldigt
en spindel bra i fickan.
Och nu innan så skojade min sambo om det, för han tyckte det. Han bara, men ormar då? Du är inte så rädd för ormar. Och då sa jag, nej, ormar har jag aldrig varit rädd för. Och i natt drömde jag en dröm om att jag blev nedtvingad i ett hål där det var så mycket ormar. Så sen jag vaknade först jag sa var, nej, jag är fan rädd för ormar också.
Men det där är lite lustigt. Vi märker ju i Klapp och kramhörnan på Skansen Akvariet där man under ordnade former får lära sig att ormar är inte slämmiga och kalla och äckliga som mamma, mormor och farmor i regel lär små barn. Och likaså jättespindlar. Att tjejer är ofta mycket mer rädda för ormar än spindlar. Ja. Och killar är mer rädda för spindlar än ormar.
Är det sant?
Jag har ingen förklaring på att det är så, men vi märker det ganska tydligt.
Aha. Har du någon teori om varför?
Nej, inte just det. Det har jag inte.
Men får jag bara fråga, du är inte rädd för något djur?
Ja, jag är rädd för tre djur. Ja. Och det ska alla människor vara rädda för att möta. Ja. Och det är isbjörnar, i viss mån stora hajar och så stora krokodiler. Aha. För de ser människan som mat och är helt orädda. Så de ska man inte möta på nära håll, men vargar springer och gömmer sig. Tigrar, lejon, de håller sig undan folk. I regel, det är klart att det finns undantag. Men det är egentligen bara de tre djur man ska vara direkt livrädd för att möta.
Jag är väldigt... Alltså jag skulle inte säga att jag är rädd, för jag har aldrig träffat den. Men jag har en väldigt respekt för flodhästen. Den känns ju...
De ska man inte närma sig.
Det är jäkla läskigt.
Och sett från ormar och insekter är de som dödar flest människor i Afrika faktiskt.
Men gud.
Inte för att de äter människor, men de har ju det jättegapet som de kan bita till om de liksom tycker någon kommer för nära. Eller så trampar de ihjäl folk när de är uppe på nätterna och betar.
De känns arga.
Ja, de är inte så trevliga att närma sig faktiskt.
Nej, men... det är synd, för de är så gulliga tycker jag.
Ja, de är inte roliga. Ja.
När de är bebisar. Ja. Men du, vi var inne lite på det här med metaforer, och vi brukar använda oss av djur väldigt mycket just för att, vad ska man säga, som metafor för mänskliga beteenden.
Mm, klok som en uggla och listig som en räv.
Precis, en tiger i sängen. Varför tror du att vi brukar vilja göra så?
Det kan man tänka sig att det börjar med att djur i sagornas värld, alltså små barn läser sagor om djur, och sen så skapar man ju sagor som innebär att ugglan är klok och räven är listig och så vidare. Det börjar väl där.
Ligger det något i det, tror du? Alltså, är en uggla klok?
Det finns många andra fåglar som är mycket smartare, till exempel kråkor.
Ja, okej. Kråkor är smartare?
De är mycket, kråkfåglar är väldigt smarta. Papegojor är också smarta, inte för att de kan tala en del, för de begriper ju inte riktigt vad de säger. De kan ju härma bra. Men det finns många fågelarter som är faktiskt klokare än ugglor. Om man ska använda det uttrycket.
Alltså, vi såg ju en dokumentär på SVT igår som handlade om djurens... Vad kan man säga att det handlar om?
Ja, men den handlar ju om djurens sex och fortplantning. Ja, och
relationer till varandra. Sådär. Och jag var så himla imponerad av fåglar. Det var en fågel där som skulle uppvakta sin partner och gjorde någon sorts dans. Känner du till det? Kan det vara fler?
Det finns paradisfåglar. Ja. Det är ju klassiska, där de är väldigt vackra. Ja. Och de burrar upp sig på alla möjliga sätt och fäller ut stjärt och vingar och med det andra för att imponera på honan, som ofta är ganska oansenligt grå. Ja. Så det är vanligt. Tranorna dansar ju för varandra, bägge två, inte bara hanen. Ja. Andra, de dansar inte alls, de fattar tycken då.
Mm. Jag var så imponerad, jag sa det till min partner. Kan inte du göra en dans? Jag tycker att det där var så himla häftigt. Men han sa nej. Ja, och jag har varit besviken. Och sen var det sådär.
Jag tycker att det var väldigt spännande att se hur den här då manliga fågeln, om vi ska kalla dem det, gjorde den här, förstädade liksom platsen som han skulle vara på.
Ja, det var en lövsalsfågel då skulle jag gissa. Ja, jag då, men de städar upp och bygger som ett litet valv och locka till sig honor.
Och han blev ju också vansinnig om det kom in någon annan som stöka till. Det liksom gick så fort liksom.
Och men sen,
och sen den här fågeln som gör den här dansen som också får stå i en viss position när då honan flyger fram och verkligen inspekterar millimeter för millimeter. Jag tänkte att det måste vara så hårt att bli dissad efter
ja,
man
har liksom. Det är så här, så lite sorgligt, men det kommer alltid någon ny.
Någon med lite lägre standard.
Ja, inte så kräsen.
Har du något djur just när det kommer till alltså just sex och relationer som du tycker är väldigt intressant?
Bonobon, dvärgschimpanserna. Mm. De är ju väldigt intressanta. Och jag sysslade med dem, jag hade ett projekt i Kongo i 5 år. Mitt under ebola, inbördeskrig, upplopp och allting. Det var mycket intressant tid. Och det var just för att rädda bonobos. Och de har ju löst ju alla konflikter med sex. Och det är ju någonting som människan skulle ta efter.
Vet du?
Faktiskt. Och det spelar ingen roll vad det är för kön.
Nej.
Det är hanne med hona, hanne med två honor och hanne med en annan hanne. Och det är fullständigt huller och buller allihopa. Mm. Och det är väldigt fascinerande därför att jag umgicks med en del vuxna bonobos. De är ju inte... Ja, de är ju nästan lika stora som schimpanser.
Ja.
Lite spinkigare. Men väldigt starka. Och var det något sammanhang man märkte en viss aggression mot handen. Ja, då behövde man bara ta handen och så kramar man pungen i några sekunder. Och då blev han ju jätteglad och så varför jättesams.
Är det sant?
Ja, det räcker alltså bara att röra vid genitalierna på hona eller hane för att lösa en eventuellt kommande konflikt.
Gud vad spännande alltså att det också funkar så. Jag tänker för ofta så kan ju djur vilja alltså vara vänliga med sin art. Men att det funkar då människa och...
Ja, men vi är ju rätt lika. Det är ju 97-98% samma gen.
Vet du, det är någonting som jag inte kan skaka av mig. Och det är när man går, vi bor ju i Norrköping så vi... är ju ofta på Kolmårdens djurpark i och med att vi har ju så nära till det och det är ju ett fantastiskt ställe för sina barn att vara på, men också oss vuxna. Men varje gång jag går förbi just det här där aporna är så kan jag inte, alltså jag såg det var en apmamma som satt och amma sitt barn. Det är ju så spot on. Alltså allt de gör precis som vi gör fast de är lite bättre på att klättra och hänga fast.
Ja, jo, fysiskt har de
vissa fördelar. Men just samspelet när man liksom står ett tag och studerar deras mönster och hur de är och man kan se en förälder som blir jätteirriterad på sitt barn som hänger efter. Eller...
Ja, men just när det gäller människoaperna, alltså gorillor och schimpanser och orangutanger så är det ju väldigt mycket likhet med människan.
Mm.
Inte bara att de har väldigt många, eller vi har väldigt många gener ihop. Ska man i och för sig inte stirra sig blind på gener för att vi har ungefär 55% samma gener som en dagmask.
Ja,
vilket innebär inte att vi är till hälften lika en dagmask.
Jag tänker på det här med apor, för vi pratade ju om bonobon. Hur ser det ut rent generellt om vi ska ta schimpansen? Hur ser deras relationer ut till varandra? Träffar man en partner...
Ja, de lever ju i flockar.
Ja.
Men det kan vara väldiga stridigheter. Schimpanser kan vara väldigt grymma mot varandra. Inte alls samma kynne som bonobos, inte alls.
Mm.
Och skulle du ha en stor schimpansan och du skulle ta honom på pungen, då ligger du illa till.
Det skulle inte vara uppskattat.
Det skulle inte alls uppskatta, ja kanske om du gör det. Men... ja, nej, de har ju helt annat leverna. Mycket mer aggressivitet och även inom familjer och inom vuxna hanar som kan gå in och kan till och med döda varandra.
Ja. Hur initierar en sån apa samlag? Är det något samspel eller är det en apa som liksom bestämmer?
När det gäller gorillor så är det ju alfahannen som får para honorna.
Ja, och
det är
bara...
så att alfahannen går och dör, då kommer ju en ny hane.
Mm.
Första han gör så dödar han alla små lilla barn.
Mm.
För att det är hans gener som ska gå vidare. Det gäller samma med lejon.
Mm.
Om en lejonhane tar över en flock, då dödar han de små ungarna omedelbart. Mm. Björnar ofta samma sak.
Mm. Ja, mm. Och ett lejon har ju vi lärt oss har en riktig sexualdrift.
Ja, de parar sig rätt många gånger under tiden. Ja.
Ja, jag tror jag hörde, vad de sa, 4-6 gånger i timmen i flera dagar.
Mm, det kan det vara, ja.
Det är ju helt otroligt.
Det varierar ju så väldigt av pandet till exempel. De parar sig kanske en kort stund en gång om året. Den går mot varsitt håll.
Ja. Och det är liksom inget, det, panda är inget djur som har sex för njutning då?
Nja, ja, man vet ju så lite vad som händer när det går så att säga. Ja. Men nja, de måste ju vara, för det första måste honan vara brunstig.
Mm.
Och pandorna är det ju bara några få dagar per år.
Mm.
Medan andra kan ju vara det precis som människor ungefär en gång i månaden.
Mm.
Eller kaniner som väl är det en gång om dagen, eller för att säga hela dagen.
Ja. Men är det så, när man säger att man har sex som en kanin, är det liksom befogat att använda sig av det uttrycket?
De parar sig väldigt ofta, men det gör ju de flesta gnagare.
Ja.
Det är ju samma med råttor. Ja. Råttor, möss, kaniner, ja, det håller på hela tiden.
Men är målet alltid när de här gnagarna så parar sig, är det alltid att föröka sig, eller finns det, ja,
det
någon
är ju
form
grundtanken
av
är att föröka sig. Ja. Men det finns många som så att säga parar sig i alla fall, huller och buller. Våra babianer på Skansen till exempel, det är ju ständiga parningar, huller och buller, utan att nödvändigtvis honorna behöver vara mottagliga.
Så de bara hoppar på ändå?
Ja, ja.
Ja. Det är ju många djur där det går till så, där man tycker att det ser väldigt aggressivt ut. Hur ställer man sig till det när man jobbar?
Men det är det. Så man kan ju säga att det är väldigt många våldtäkter som sker i naturen. Ja. Det är det. Där honorna absolut inte vill. Noshörningar kan vara väldigt brutala, hanarna. Där är det nästan våldtäkt ibland. Mm. Och vissa ja, babianer kan man säga också, att det inte alltid honan vill, det märks ju.
Mm. Men finns det något djur där man har vänt på det, där det kanske är honan som snarare förgriper sig på hanen?
Ja, man kan ju säga spindlar är ett bra exempel.
Ja.
Spindlar, ofta är honorna större än hanarna.
Ja.
Och det finns en del arter där hanen är väldigt liten.
Mm.
Och han måste närma sig väldigt försiktigt.
Mm.
Därför att är det så att inte hon vill, då byter hon ihjäl honom och äter upp honom.
Mm.
Men även efter parningen,
ja,
när hon vill, då är han så välkommen, så välkommen. Och så har han sin glada stund, och så fort det är färdigt, då byter hon ihjäl honom och äter upp honom.
Vet.
Då har han ju gjort sitt. Då kan han övergå från att bli parnings, eller bli alfahanen, man ska säga alfahanen, ska man inte säga om spindlar, men bli den som befruktar, till plötsligt att bli mat istället.
Ja. Men är de med på den här premissen? Vet de om att det här kommer ske?
Att det här
ja,
är slutet?
Ja, de är väldigt försiktiga kan jag säga. Så det har de nog lärt sig. En och annan har väl undkommit det här ödet. Bönsyrsor är en annan sak. Därför där, under parningen, så biter honan av huvudet.
Under akten?
Under akten.
Ja.
Därför att parningscentret, det sitter nere i bakkroppen.
Mm.
Medan livscentret sitter ju naturligtvis i huvudet. Men det innebär att han fortsätter att para sig, fast han är huvudlös. Han blir en hämningslös älskare som huvudlös.
Oj!
Och det är ju lite...
Och sen dör han, antar jag.
Sen dör han naturligtvis. Han är ju liksom halshuggen.
Ja, verkligen.
Men han kan hålla igång ett bra tag efter.
Men jag tänkte på de här djuren som lever monogamt. Är det så att om, var det tranan som...
De brukar ha livslånga förhållanden, ja.
Om den ena partnern dör, kommer den att vara ensam då?
Nej,
eller?
Nej, de skaffar, det är inte så att blir den ensam så lever den ensam resten av livet. Nej.
Nej, för jag kommer ihåg, jag såg en, vi gick på lågstadiet och så fick vi se någon dokumentär om svanar. Där de liksom... i princip sa att dör den ena svanen så kommer den andra leva ensam resten av sitt liv.
Jag kan tänka mig att det gäller om de är ganska gamla.
Ja. Mm.
Men en yngre par, de skaffar sig en ny partner om den ena försvinner.
Gud, jag tycker det är skönt att höra, för jag tyckte det lät så sorgligt. Speciellt om man är ett djur som har det behovet av att knyta an till någon, att behöva leva ensam sen. Kändes ju fruktansvärt. Men någonting som många ägnar sig åt är ju onani. Det är ju ganska globalt och vedertaget. Finns det några djur som använder sig av onani?
Ja, det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt. På Skansen hade de en isbjörn som hjälpte sig själv med jämna mellanrum.
Va? Är det
sant? Jag tror inte det är särskilt vanligt med isbjörnar, men det var faktiskt den. Och sen förekommer det lite grann apor. Förekommer.
Ja, delfiner har ju också en förmåga att göra saker som vi tycker är mänskliga saker, som till exempel brusa sig eller ha sex för skojs skull.
Ja, där förekommer ofta rena våldtäkterna.
Ja, men det finns inget kärleksfullt i sex i djurriket, eller är det bara antingen för nöjes skull eller för fortplantning?
Det finns säkert, alltså de här som lever verkligen parvis, de har ju en viss kärlek till varandra, det är ju uppenbart, annars skulle de inte leva parvis.
Mm.
Så att det finns en tillgivenhet skulle jag kanske säga, djur emellan, det kan du göra.
Mm. Någonting som vi också tänkt på, något som är liksom också lite grunden till att vi ville göra det här avsnittet. Det var, så här, finns det någonting som vi skulle kunna lära oss av djur? För jag tänker att vi har blivit väldigt generiska och vi människor är ju ganska bra på att se saker och säga så här ska det vara. Och så gör vi det. Vi går till jobbet, vi går hem, vi äter, vi har lite sex och sen så är det dag igen. Är det någonting som vi kan lära oss ifrån djur när det kommer till samspel och sex?
Till relationer alltså. Mm. Ja, då är det återigen Bonobos.
Ja.
Man skulle kunna lära sig lösa alla krig och konflikter med sex.
Ja.
Skulle ju vara väldigt praktiskt.
Ja. Ja, men jag hörde, det var, vi såg ju på den här dokumentären igår. Så det första vi faktiskt nämnde när vi kom in här, det var ju Bonobo-apan.
Mm.
Att de tröstar ju till och med sina ungar med någon form av sexuell akt.
Ja, och det är huller om buller.
Ja, mm. Och det är inget, det finns inte så att det kan bli något genetiskt fel om släktingar skulle para sig där.
Ja, nej, de befruktar inte sina ungar. Alltså det är någon nej. Slags ja, mer eller mindre gemensam onani när de håller på med ja. Sina barn. Så annars så skulle det bli en väldig inavel med en gång.
Mm.
Nu är vi, inavel är ju inte bra. Men samtidigt är det lite av en etisk fråga.
Mm.
Om vi tar svenska älgar så fanns det i början av 1800-talet kanske någonstans 150 älgar i hela Sverige. Av de 150 älgarna som uppenbarligen parade sig med varandra i ett antal generationer har det blivit miljoner älgar.
Mm.
Och vi har en fantastiskt frisk älgstam i Sverige.
Mm.
Så i vissa fall när djur har gått ner i antal och det är ett fåtal kvar är det ofta eliten som är kvar. Och då behöver inte inaveln faktiskt vara något negativt.
Nej.
Det där är jättespännande. Alltså jag läste lite om, jag vet inte vad det var för sort här. Alex kom med en så fantastisk bok som jag började läsa i. Och då så pratade de om kvalster. En speciell typ. Och där var det också så där med att incest inte var helt ovanligt eller liksom alltså para sig med.
Det var väl snarare jättevanligt.
Det var snarare jättevanligt.
Bland kvalster.
Ja.
Ja, men du kan mäta det, det begriper jag inte. Men de kvalster är ju ganska små.
Ja.
Du har ju kvalster hemma i sängen.
Ja.
Det gick tveklöst, det har alla.
Ja. Ja, det
är hur man kan studera deras sexliv och dessutom är det lite parning som är däggdjur och fåglar.
Ja, det, är så, ja. Det är så fascinerande vad människor lägger sin tid på
ja.
Egentligen.
Ja,
kolla på oss, det här är vad vi gör.
Men är du verkligen så rädd för spindlar som du säger?
Ja.
Men du svimmar inte i alla fall?
Alltså jag blir ju... Det är någon konstig dödsångest jag känner. Och det är så konstigt
men vad
för att jag
på från början tror du?
Jag har ingen aning.
Har du för, det är något förträngt minne då att du kanske när du var liten höll på att trampa eller satt dig någonstans och så var det en enorm spindel som då var kanske 2-3 cm stor.
Ja, men det som det jag skäms det. Över. Det är ju att jag fattar ju att om jag stöter på en spindel här i trappuppgången till exempel, jag kommer ju inte dö av den här
nej,
spindeln.
Nej, inte i det här landet i alla fall. Det finns ju dödliga spindlar, ja. Men långt, långt bort, inte här. Men om jag säger att jag har en spindel i fickan nu, hur skulle jag reagera då?
Nej, men...
Jag har gett henne direktiv om att om Jonas tar med sig ett djur, då är det du som sitter kvar. Punkt
alltså,
slut.
Alex har verkligen sagt det. Ja. Du lämnar inte studion om Jonas tar upp en spindel.
Oh, men hur känner du själv för det då?
Nej, men, nej, men jag blir helt så här... Jag, alltså, ej, oh.
Men det måste ju vara någon händelse alltså, som ligger djupt inne i dig som du har förträngt.
Vet du vad jag tycker är obehagligt? Att de har så många ben. Att det går så jävla fort när de springer.
Ja, men det är intressant. Små spindlar,
uh-huh.
de kan ju pinna på.
Uh-huh.
Men stora spindlar, fågelspindlar,
uh-huh.
de rör sig väldigt långsamt. Om man tittar på min hand, alltså, den går ju ungefär så här fort.
Uh-huh.
Och de kan inte hoppa på något sätt.
Kan de inte hoppa?
Nej, absolut inte.
För jag har fått fram att alla spindlar
stora,
kan det.
Nej, nej. Och de, ja, egentligen, ja, det finns väl några som kan hoppa lite grann, men de stora spindlarna är för tunga för att göra nät.
Ja.
Andra små spindlar de kan ju liksom pinna upp och ner för sin egen tråd. Och då ja. Kan det se ut att gå ganska så fort.
Ja.
Men de stora spindlarna de är väldigt långsamma.
Jag var på en resa en gång med några vänner som vi skulle då sova utomhus under bar himmel. Och jag är så rädd, jag har ett skräckscenario att de ska krypa in i mina hål. Och det här kommer att låta helt sjukt. Men,
ja, ja. På tal om alla våra lik.
Men det som hände var att innan vi gjorde det här så behövde jag tvinga med alla de här till en affär. Så jag kunde köpa öronproppar. och så köpte jag en ny hoodie för, som jag kunde dra för, alltså du vet, vid ansiktet så mycket som möjligt. Så jag hade öronproppar, jag hade dem. Sen satte jag sockar. jackor liksom, så täppte igen allting vid alla kläder. Och jag var tvungen att ha heltäckande kläder överallt. För att jag är så rädd att de ska krypa in någonstans.
Ja, det gör de ju inte. Det är myter att spindlar kryper in i öronen.
Det har aldrig hänt.
Nej, nej, nej.
Är du säker?
Ja, alltså hänt och hänt. Jag ska inte säga att någon liten spindlar krypit över någon sovande och så in i örat. Här är ett fint litet bo. Här kan bo i natt och sen kryper den iväg. Men generellt så gör de inte det.
Ibland kan jag bara känna så här, om jag bara vaknar och kanske har något lock för öronen, kan jag känna, nu är spindeln här. Alltså det är
det som... låter som ett besvärligt leve när jag är ute någonstans. Men alltså, det är väldigt många som resonerar precis som du. Oftast med ormar, men ibland spindlar. Och sen kommer de till klapp- och kramhörnan och så lugnt och sansat när det inte är andra besökare där. Jag brukar säga när de ringer och frågar om de kan få hjälp. För psykologerna tar saftigt betalt för att man ska ligga på en soffa och våndas och så vidare dag ut och dag in och så är det borta sen, förhoppningsvis. Så jag kom direkt när vi öppnade 10:00 och går raka vägen till klapp- och kramhörnan. Då är man ensam där i minst en kvart.
Klapp och sen, och kramhörna.
Ja, där alltså våra besökare får, under ordnade former får känna en orm inte är slämmig. Alltså ta på snälla boaormar.
Det här är på Skansarna kvar.
Ja, på Skansarna kvar.
Man tar...
Ja visst, alltså man, vi har personal där som kan sin sak och då har man dels någon boaorm, boaormen Snoddas. Mm-hmm. Att man kan ju ta samma boaorm dag ut och dag in, så vi har många boaormar och växlar, men alla heter Snoddas för alla barn vill träffa Snoddas. Mm. Och så har vi då jättespindlar och den heter naturligtvis Imse. Alla barn vill träffa Imse, men det har vi också flera stycken. Och då får man alltså lugnt och sansat gå nära till att börja med, prata om vad det är för någonting, lägga sin fingertopp på ormen och känna att den är inte slämmig, den känns sval för vi är 37
men
grader
vadå?
Från fingrarna. Och samma med en spindel, klappar den lite försiktigt på bakkroppen och känns som sammet.
Du menar att människor med fobier alltså gör det här? De klappar?
De gör det väldigt försiktigt från början och till slut så står de kanske något darrande med spindeln i handen eller ormen om sig. Och det är, vi har inte misslyckats med en enda person, men ibland har det tagit tid.
Alltså, vill du veta det sjukaste
men
som har hänt?
Det viktigaste är att man själv vill bli av med sin så kallade fobi. Annars är det ingen idé.
Alltså, jag tror att jag vill det.
Det är klart du vill.
Men jag har på riktigt sovit på en toalett för att vi hade en spindel i sovrummet. Och alltså, det är på den nivån. Jag kan inte, och jag kan inte förklara varför jag är så rädd.
Men då skulle jag säga att det kommer nog inte räcka med en kvart i klapp- och kramhörna, men kanske ett enskilt rum på akvariet. Men vi har en terapeut som heter Tytte som är fantastiskt duktig. Alltså, hon har ju fått folk som i stort sett måste ha någon annan och öppna tidningen på morgonen så det inte finns en bild av en orm, för då svimmar de tvärt. Och de har alltså kommit över det här till slut. Så. Äntligen har de liksom, äntligen.
Kommer men, bli en hel del häng på Skansen framöver.
Låt säga att jag tar upp den här lilla asken här i fickan.
Sluta!
Nej, är det sant?
Här. Och så säger jag så här, här har jag en spindel. En stor spindel som är jättelångsam.
Du har ingen spindel där?
Ja, men då öppnar vi och tittar då.
Nej,
snälla.
Nej.
Där sticker upp ett litet ben.
Alltså jag älskar det här.
Ja. Och nu kommer den upp och den är jättelångsam som du ser. Den kryper väldigt, väldigt långsamt på mig här.
Det här är...
Snabbare än så här är den inte.
Matilda, vill du att jag ska lägga en hand på dig?
Och sen så kan man klappa lite på bakkropp. Känns som sammet.
Nu kommer tårarna.
Nej, Mattis,
och den kommer ingenstans. Den kommer att sitta här på mig.
Den är så snabb.
Det är ingen fara.
Och den är stor som en handflata ungefär.
Han kommer
den...
hoppa.
Nej, den kan inte hoppa.
Heter han Imse?
Den kan inte röra sig fortare än så här. Den kan inte hoppa en millimeter. Den går så här långsamt.
Vem har en spindel i fickan?
Jonas.
Det är alltid praktiskt att ha dem i en liten burk så här. Så har man den mot kroppen så att den får värme. Ja, den är varmt och skönt.
Det här är...
Jag är rädd för att stöta på i mitt trapphus, Emma.
Ja, men den här lär du inte stöta på i ditt trapphus. Den här får nog åka till Sydamerika för att träffa på.
Är det en sydamerikan?
Ja, chilensk fågelspindel heter den här. Och den här arten är väldigt fridfull. Du kan liksom hantera den så här, ta den i handen hur som helst. Den utan att den
bitas.
Använder... Ja, den bits inte. Ja, den har två gaddar som sitter här som kallas mandiblar. Och det sticker den då i bytet. Bytet för den här, det är gräshoppor och syrsor och sådana saker.
Okej. Kan man se könsorganet på... En spindel?
Nej, de har inga uteliggande könsorgan. De här är hona som är något större än vad hanarna.
Jag fattar.
Och just den här sorten brukar jag rekommendera när folk som vill gärna ha en spindel som husdjur, så säger köp då en chilensk fågelspindel, för det är den enklaste att ha.
Men är de snälla i temperamentet så är de
ja,
lugna och fina?
Det finns andra jättespindlar som är direkt aggressiva. Ah. Och de tar man inte så här. Då har vi en lång pincett som vi har lite gummi rör på så att man inte ska
skada. Gumman, jag trodde verkligen att du skulle reagera.
Ska vi stoppa ner spindeln igen, tycker du?
Ska vi stoppa ner spindeln?
Åh, det är så sjukt!
Vi stoppar ner spindeln.
Vi stoppar ner spindeln i sin lilla låda här, så.
är väldigt imponerad över att spindeln har varit där hela tiden.
I den lilla lådan.
Men gud.
Ner i lilla lådan. Kör.
Det här, så här har jag aldrig sett Matilda. Det här är en kaxig tjej alltså annars. Det här hade jag
aldrig ofta funderar på att ta kontakt med sån här. Nu finns det inga pengar på bankerna längre. Men på den tiden det fanns pengar på bankerna. Så funderade jag på att man skulle ta kontakt med legendariska bankrånare. Och så fick de komma och låna en orm av mig. Eller spindel. Och så går de in på banken och lägger den på disken. Och det är totalt folktomt på 10 sekunder. Och polisen vågar inte gå in på en sån bank utan att de först har ringt mig, så jag ska få gå in och hämta bort ormen, för polisen gillar inte ormar. Och under tiden kunde ju boven ta så mycket pengar han kunde bära och gå ut bakvägen, och så skulle ju dela efteråt. Men jag kom aldrig så långt så jag försökte. det var en bra affärsidé i alla fall.
Det var verkligen. Jonas, har du fått några liksom, har du fått lite ragg och så för att du har liksom har en bra hand med djur? Är det en bra så där inkörsport för att få intresserade kvinnor eller?
Ja, vad ska man säga? Alla vill ju prata om djur.
Ja,
så det är lite tjatigt ibland.
Men kan det inte också vara väldigt sexigt med kunskap, tänker jag, att så här, att det är en person som verkligen kan så mycket om sitt område.
Ja, det kan det väl vara. För alltså, jag har ju det problemet att nu är jag förvisso gift, men små flickor under 12, ja, de vill gärna autograf.
Ja.
Och sen mormor eller farmor som någonstans 70-årsåldern uppåt, de vill autograf. De däremellan, de kommer aldrig.
Nej, men ja,
det är lite problematiskt, tycker jag.
Ja. Värdelöst.
Ja. Men vad sjukt alltså. Är det något djur som du kan verkligen förundras över? Alltså det kan både vara positivt eller negativt, men över deras liksom relation eller sexliv?
Ja, bonobos är ju självklart. Mm. Det har vi pratat om så mycket här nu. Ja, någon som jag inte gillar är fästingar, men det är inte på grund av sexlivet. Det är på grund av att jag tycker att fästingar borde finnas överhuvudtaget.
Men de har ett sexliv?
Ja, det har de naturligtvis. Inte,
det är inte något man tänker på så ofta?
Ja, nej, alltså sexliv är ju mer aktiv sex. Uh-huh. Och det är väldigt många djur som inte har någon aktiv sex.
Uh-huh.
En del insekter har det, men det är väldigt fästingar tror inte jag har någon aktiv sex.
Uh-huh.
Jag har aldrig talat om
flugor? Flugor har ju, nu känns det som att jag bara greppar efter halsen, men det är inte där, därför att jag kom på att det är så många flugor under sommartid som har sex i mitt kök på mina
Har du sett en fluga?
Ja, de flyger tillsammans på varandra, väldigt speciellt.
De hänger
speciellt
ihop på ett konstigt sätt med bakkroppen, men jag kan inget om
det. Nej, det är inte dina djur.
Nej,
insekter
jag
liksom.
Ibland, det är inte mina djur.
Vet du, vi har faktiskt ett litet segment som vi undrar om du skulle vilja vara med på. Det är liksom innebär att vi kommer att spela upp några korta ljudklipp på djur som har sex. Och så tänkte vi att du kanske får gissa vilket djur det är vi hör.
Ja.
Vi kör. Vad kan det här ha varit för djur?
Ja, det låter ju som en sexakt. Det gör det ju faktiskt.
Nej, det gör verkligen det.
Kan det vara någon fågel?
Vet du vad det är, Jonas? Jag ska visa det. Det är sköldpaddor.
Ja, just det. Det är ju.
Det är helt otroligt, för det här tycker jag låter väldigt likt människors sätt att låta på.
Ja, men det borde jag kunna faktiskt. Vi hade strålsköldpaddor förut och de lät snarlikt.
De gör det verkligen. Det är otroligt, tycker jag. Lite så här.
Kan det vara grodor?
Nej, det här är ett större djur med päls, lång hals.
Kan det vara giraffer då?
Nej, det är alpacker som låter så här lite kurrande så här.
Och också såg de ut att ha väldigt kärleksfullt samlag.
Väldigt lugnt, och det såg också väldigt mycket ut som att båda var med på noterna.
Ja.
Här kommer vi till ett djur som jag är ganska säker på att du kommer att höra.
Ja, det är schimpanser.
Jajamän.
De låter.
Jäklar vad de låter bara rätt igenom. Men jag tycker de låter lite likadant hela tiden. Eller har de ett språk?
Nej, språk har de inte, även om de kan uppfatta och förstå väldigt mycket ord.
Ja.
Det har man gjort i laboratoriemiljö med schimpanser, till lärt dem att trycka på knappar och rena med en form av kommunikation.
Mm. Men är det något djur som ni kan höra när ni sitter och tar en kaffe? Nu jäklar, nu är de igång de här. Nu går de loss på varandra.
Ja, lemurerna.
De?
Ja, de kan hoa en hel del.
Uh-huh.
Och likaså tittiaporna. Uh-huh. Och så känner man när krokodilerna parar sig, då känner man det i hela huset.
Därför på vilket
att,
sätt?
Jo, därför att hanen, han lägger sig bredvid honan och så vibrerar han med kroppen.
Nej.
Och det blir alltså sådana tryckvåg i bassängen så man känner det en våning längre ner. Det är ungefär som man spränger under marken någonstans. Man känner liksom.
Wow,
så
men
det märker
gud!
Vi faktiskt.
Men...
Och här brukar män klaga på att de inte har en penis som kan vibrera liksom.
Det var ju exakt det som var min tanke. Har krokodilen, om man tänker på honan, har hon någon form av klitoris?
Nej.
Nej. För jag tänker annars hade det varit ypperligt att han vibrerar,
ja, nej,
på det
den
sättet.
Den är instinktdrivna helt enkelt när det är parning. Så.
Ja, och det är ingen kärlek.
Och det brukar vara en gång om året ungefär.
Och det är inte kärleksfullt på något sätt?
Ja, det är inte, nej, det är inte brutalt utan han närmar sig henne och vibrerar med kroppen och han känner väl kanske då att hon är mottaglig. Ja. Och sen så parar de sig.
Ja.
Och det brukar gå ganska lugnt.
Ja. Men gud, det är ju verkligen... Vet ni ungefär när det här sker?
Ja, det sker alltid ska vi se här. De lägger sina ägg i maj, det vill säga parningen sker i slutet av mars, början av april.
Mm.
Så lägger de sin ägg i maj och så kläcks äggen i augusti. Så är det varje år.
Det finns ingenting jag hellre skulle vilja än få känna de här vibrationerna. Det här låter så otroligt.
Ja, det är precis ungefär. Där jag bor så spränger de för nya tunnelbanan under söder. Och då spränger de på kvällarna och då hör man lite dovt och så blir det en vibration i huset under kanske 3-4 minuter ibland.
Ja.
Och det är ungefär som att det har varit krokodiler nere i marken.
Otroligt. Och lemurerna.
Men de hoar bara.
Ja.
Men stämmer det att elefanter och hyener har klitoris?
Ja, hyenorna har det.
Ja.
Det är en väldigt tydlig. Ser man en hyena tror man att det är en hane.
Mm.
Men det är inte. Så.
Det är en hona. Likaså spindelapor.
Okej,
samma sak.
Men använder de det liksom på samma sätt som vi att liksom stimulans av klitoris? Eller?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det kan jag inte. Men jag tror inte det. Mm.
Jag tänker på det här med oralsex.
Mm.
Är det någonting som vi människor bara gör eller... Finns det fler varelser som ägnar sig åt oralsex?
Inte vad jag vet. Alltså, möjligen babianungar kan hålla på mer eller mindre leka med varandra.
Ja.
Eller råkar bli så. Men ja. Nej.
För jag tycker det är väldigt speciellt att vi har kommit på att vi ska ägna oss åt den här typen av akt.
Ja, det är väl människorna har kommit på olika njutningar. Så att säga, olika
vi har kommit
sätt.
På så mycket.
Ja. Ja.
Nej, men jag tänkte om det fanns något djur man kunde applicera det på. Men när jag har letat så har jag liksom inte hittat något så klart. Spännande. Tänker jag. Och Jonas, det har varit så kul att ha med dig. Och jag kommer att leva. Jag kommer att leva på att Jonas Wahlström har tagit upp en spindel i vår studio. Och reaktionen ifrån Matilda var otrolig.
Det var det mest otippade, vet du, jag kände någon sorts lättnad när du kom in och jag kände, det är ingen spindel. För vet du, jag frågade Alex, om Jonas tar med en spindel, då kommer han ha något sorts akvarium med sig. Alex bara, ja, det är klart.
Ja, men han kommer ta med något, det är på ljud. Jag blev, tack så mycket.
Och... Men ska vi ordna det här med spindelterapi då? Min dotter Anna är också väldigt duktig på det faktiskt. Om du vill komma upp under ordnade former utan en massa människor omkring dig.
Uh-huh.
Bara hon, du och en spindel och sitta och prata en stund. Så tror jag att du kommer att ha den i handen.
Kan den vara instängd först?
Ja visst. Du kan börja med att den sitter i en liten plastburk och man bara tittar på den.
Uh-huh.
Och sen kan man lugnt och sansat ta fram den.
Jag trodde fan inte du hade en spindel i den där burken.
Men vill du det så kan du göra ett terapiprogram sen.
Det sjukaste jag hört med om.
Jag tror att hon vill det.
Det är så galet.
Kan vi få ett löfte nu att du kommer upp för tillfället så går vi igenom det här så du blir av med din så kallade fobi.
Ja, då får Alex vara med. Så...
Oh. Jag är med dig.
Ja, det är helt galet, men jag tyckte jag var ju kvar.
Du var där, jag tyckte att du var så stark.
Och du har ingen flyktväg vad jag kan säga.
Nej, alltså det värsta är att jag är ju inträngd i ett hör.
Ja.
Det här var Jonas plan från början. Han bara, hon kan inte fly.
Jonas, otrolig insats. Och tack för att du kom och gästade alla våra ligg.
Stort tack Jonas.
Tack så mycket.
Podplay, en del av